Det är tisdagen den 20 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Ursäkta att vi stör mitt i julstöket och julbaket, men jag tänker att ni kan behöva en liten paus. Några andra som också håller på med ett bak, det är Centerpartiet, och de ska baka till sig en ny partiledare som ni säkert känner till. Den tidigare, Annie Lööf, har avgått och håller nu på att avtackas. Hon har lett partiet i 11 år, år som inneburit stora förändringar både i svensk politik och för Centerpartiet. Men nu kliver hon alltså av, och den 2 februari nästa år kommer en ny partiledare väljas på en extra partistämma. Det finns, som ni kanske vet, 3 kandidater till jobbet. Dessa presenterades av valberedningen redan i november. De heter Daniel Bäckström, Elisabeth Tand Ringqvist och Muharrem Demirok. Alla 3 sitter i riksdagen för partiet och är talespersoner. Hur kommer det här att gå då? Varför är det just dessa 3 man väljer mellan? Vad är det för skillnad mellan dem? Och vilket håll kan de tänka styra partiet? Och inte minst, vem är det som är favorit till att bli ny partiledare? Det ska vi prata om idag, och med mig för att göra det har jag 3 gäster som jag har grävt upp ur den rika, djupa centermyllan. Nämligen Julia Eriksson, Olof Jonmyren och Elin Larsson. Varmt välkomna alla 3.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tackar.
Julia, ordförande för Centerstudenter. Välkommen.
Tackar.
Olof, du är politisk redaktör på Sörmlands Nyheter. Ja. Är du väl fortfarande?
Jajamän, de senaste 21 åren eller vad det är. Trevligt att vara här igen.
Ja, okej. Okay. Ja, du är varmt välkommen. Och Elin, tidigare vice ordförande för Centerstudenter, numera också krönikör på Gävle Dagblads ledarsida. Välkommen.
Tack så mycket.
Tänkte börja med dig, Julia, bara lite kort om den här processen. Jag tycker den verkar väldigt trevlig och välordnad. Man utser officiella kandidater som får åka runt och visa upp sig och säga hej till folket. Det är inte som hos Socialdemokraterna där allting är väldigt mystiskt och alla tackar nej tills plötsligt någon tackar ja. Är det typiskt för ditt parti att man kör ett så här öppet och trevligt race? Eller är det inte så trevligt kanske som vi ser det utifrån?
Alltså både ja och nej skulle jag säga. För partiledarvalet har det väl blivit lite typiskt i och med att det var så det genomfördes när Annie valdes och hon var ute och kandiderade med 2 andra kandidater, och det här var ändå någonting som hon önskade när hon avgick, att det skulle vara en liknande process för de nya kandidaterna då. Sen så tycker jag, alltså så här, det är ju säkert en väldigt öppen process i jämförelse med andra partier och då, ja, men som du tog upp Socialdemokraterna, men sen vet jag inte om jag tycker att så här, bara för att man har ambitionen och säger att det här är en öppen process i Centerpartiet, så betyder det ju inte att det är en process som är öppen per se. Och jag skulle väl säga att så här, det finns definitivt öppna delar av den här processen, just det här med att man har 4 stora utfrågningar där man bjudit in journalister till och med att närvara. Mm. Men samtidigt så är det ju en process där många möten också sker mellan distriktsstyrelser, mellan syskonens styrelser och kandidaterna. Och jag upplever väl att det har goda sidor, för att jag tycker att när jag pratar runt och pratar med folk som har varit på enbart de här öppna, livesända frågeställningarna eller frågestunderna, så har man väl upplevt att det varit svårt att så här, vad skiljer kandidaterna åt? Alltså det har inte blivit riktigt de spetsiga, svåra frågorna som man får när man besöker lokala styrelser.
Men vad intressant, för det, jag kan förstå precis vad du menar, att det kan bli lite snällt och lite polerat kanske när alla ska vara vänliga mot varandra och man ska framhålla, och sen, ja, det blir helt enkelt aldrig riktigt skarpt läge. Men det ger mig anledning att vända mig till Olof, för du har ju varit indragen i den här processen genom att du har genomfört 3, vad ska man säga, officiella poddintervjuer, en med vardera partiledarkandidat. Hur var det? Ställde du tillräckligt skarpa frågor där?
Det är ju sådär att en officiell intervju behöver ju vara rättvisande för samtliga deltagare, och utifrån detta så har den ju sina begränsningar, och målet var ju också att få till ett samtal, inte ett förhör. Mm. Och då får man ju utrymme för en vänligare ton, det blir ett annat sätt att svara på frågor, men i gengäld så kryper du ju bara delvis nära i vissa frågor. Du kommer ju inte att kunna ställa de riktigt skarpa frågorna just där och då. I en process så, som ett partiledarval, så kommer det utrymmet senare. Vi har haft de här officiella utfrågningarna också på plats runt om i landet.
Mm. Ni skulle ha tagit in mig istället, så hade jag tagit in dem i en mörk skrubb och satt fast dem i en sanningsdetektor. Så har vi sett vad
som det blivit en hård resa där, och de som hade kommit ut där hade verkligen varit ärrade för framtiden.
Precis. Men om vi ska vara allvarliga med Olof, de här samtalen, handlade de om ungefär samma saker, eller styrde de olika kandidaterna sina samtal åt olika håll? Tycker du att man märkte skillnader i vad man valde att fokusera och uppmärksamma?
Jag skulle vilja säga så här, att för att det skulle vara ett rättvisande samtal så var det i princip exakt samma frågor till samtliga. Men sedan hur samtalet förde sig, det är ju beroende på hur man svarar. Så att strukturen och ramen, som Julia påpekade, blir ju väldigt lika, och svarar och kandidaterna snarlikt, så blir det ju inte så stora skillnader. Men jag tycker ändå att det blev ett utrymme för ganska bra och spontana samtal, som man kunde se personen i fråga och inte bara, så att säga, den politiska fasaden.
Återkomma till personerna sedan. Jag ska säga också att de här poddintervjuerna kan man ju lyssna på ifall man är intresserad vidare. De finns på Centerpartiets hemsida. Elin, vad säger du om det här? Att vi har en yttre process som är lite trevlig och städad och ganska polerad, och så sker det andra saker, ja, ganska naturligt i slutna rum. Vad har du märkt av processen?
Nej, men jag tycker att processen, alltså utåt sett, precis som Julia har lyft, så har den liksom varit väldigt snäll, och det tycker jag också varit lite, det har märkts också i liksom intervjuerna och i de utfrågningar som har varit, att de har inte varit så hårda, man har inte gått på någon särskilt hårt, utan det som liksom som har varit lite hårt, det är väl kanske Daniel Bäckströms otydliga svar när det kommer till liksom gå i Pride-paraden och viga samkönade. Så jag skulle inte säga att den här processen liksom har gjort mig något klokare eller tydligt gjort det väl att ta ställning för någon kandidat egentligen, utan det var väldigt, men väldigt trevligt, som det ofta är i Centerpartiet.
Ni är väldigt trevliga, det är sant. Men Elin, har du märkt av någonting om vad som har skett i kulisser och slutna rum, och på det som Julia pratade om, på lokala styrelser och sånt där, alltså hur resonemanget går där? Och hur skiljer det sig från det som vi ser utåt?
Nej, men utåt sett så tycker jag att det ändå ser ut som att alla tre kandidater fortfarande har en god chans. Det är liksom ingen som aktivt har gått och tagit liksom ställning mot någon. Jag skulle säga att liksom spelet förändrades på den utfrågningen i Piteå, tror jag att det var, när Daniel Bäckström fick frågan om samkönade äktenskap och så, som han liksom tvekade så mycket till. Det förändrade väldigt mycket, och det tror jag också förändrade den interna diskussionen, och att efter det började luta liksom att det stod mer mellan Elisabeth Hamrinqvist eller Muharrem Demirok. Innan så var det väldigt mycket mer öppet.
Olof, vad säger du om det? Bedömer du också att det var en... nu står du neutral mellan kandidaterna, men om du kan ge oss liksom vi som är utomstående en kommentar som vi förstår. Varför var det viktigt det som skedde? Jag ska berätta för lyssnarna då, det var ju då att kandidaterna fick då frågan om man skulle kunna tänka sig att viga samkönade par och då också gå längst fram i Pride-paraden, och då upplevdes, som jag förstod, Daniel Bäckströms svar helt enkelt otillfredsställande. Han var inte så tydlig som han borde vara. Men vad säger du, Olof? Varför var det problematiskt? Eller var det problematiskt? Håller du med Elin om att det var det?
Jag tror så här, att det är klart att det blev en av få frågor där kandidaterna plötsligt inte var lika strömlinjeformade, och därför blev det en väldigt stor fråga. Valet av partiledare är mycket bredare än så. Man väljer en person och en helhet med många olika egenskaper. Men det som hände där var ju naturligtvis så att Daniel Bäckström fick sig en lärdom av att vad man svarar och hur man svarar betyder väldigt mycket. Han har ju formulerat om sitt svar efteråt, men det är klart att det påverkade processen, det tror jag. Det har ju hänt fler saker i den här där kandidaterna har hamnat i olika frågor som har påverkat bilden av dem. Jag delar dock Elins bild av att det är en brett race. Vi ska nog inte räkna ut någon än.
Jag tror också att det som förändrade liksom spelet då, det var att det kanske för första gången blev en liten hård ton i den här liksom öppna processen som hittills har sett som väldigt snäll. Att det var då liksom första gången som det faktiskt var någonting som kändes lite kontroversiellt i hela det här partiledarvalet. Och det är väl lite samma kanske idag. Harem Demirok lagt ut en Facebook-status om att han har dömts för liksom två fall av misshandel på 90-talet som han inte har berättat för valberedningen tidigare. Det är också sådana grejer som så här, det borde ju ha kommit fram tidigare. Hade det kanske kommit fram tidigare om man hade haft en lite hårdare process där man också pressar kandidaterna mer. Men så gör ju inte riktigt Centerpartiet. Det ligger ju inte riktigt i Centerpartisternas DNA att spela spelet som kanske Socialdemokraterna gör.
Du bjuder på en nyhet mitt i panelen här, så att en av kandidaterna precis har berättat om det. Ja, förlåt, Olof,
det jag tror
säga.
Man ska se här, det är ju också att en process är inte bara öppen. Jag lovar att det pågår samtal bakom kulisserna där man ställer betydligt hårdare frågor. Betydligt tuffare frågor och kryper närmare på personen. För man ska ju komma ihåg att den här personen kommer ju, som till slut blir vald, får ju inte ha uppenbara brister som någon annan avslöjar och som påverkar helheten i ett kraftfullt negativ riktning. Då gör ju egentligen inte valberedningen sitt jobb. Den sidan ska man nog också se, även om det är, så att säga, mycket är öppet, mycket är samtalsvänligt, mycket är kaffebulle och goda tankar, men det finns naturligtvis en skarpare reell bakgrund där frågorna måste vara hårdare.
Ja, och så är det ju såklart, men liksom sådana frågor eller eventuella skrätt i garderoben måste ju också komma fram till medlemmarna för att de själva ska kunna ta ställning till vilka liksom misstag och historiska händelser som inte är okej. Det är ju inte upp till kandidaterna att avgöra.
Jag ska bara kort säga då, sammanfatta vad Muharrem Demirok skriver idag på Facebook som lades upp bara för några timmar sedan. Det är att då han är dömd för misshandel vid två tillfällen, en gång när han gick på gymnasiet och en gång när han pluggade i Linköping. Och han dömdes i första fallet till dagsböter och i andra gången blev det samhällstjänst i 40 timmar. Och detta har han alltså inte berättat tidigare, och om jag förstår någon rätt när jag skummar igenom hans förklaring så beror det på att han har känt stor skuld och skam över detta. Vi går vidare. Julia, ni på Centerstudenter har ju vad jag förstått redan bestämt er för vilken kandidat ni tycker är bäst, och det är Elisabeth Handringqvist. Var det ett lätt beslut att fatta?
Nej, jag skulle inte säga att det var ett enkelt beslut. Givet att Centerpartiet har stora utmaningar framgent, både liksom politiskt kopplat till förtroende men också organisatoriska frågor. Och såklart med hänsyn till att en partiledare är ju en person som måste vara duktig på, ja, men i princip allt. Ha en grundläggande förmåga på alla dess möjliga plan. Så det har inte varit ett enkelt beslut. Men någonstans har vi landat i att vi ganska tydligt har stakat ut vad vi tycker att Centerpartiet behöver framgent. Pratat med kandidaterna, följt de här utfrågningarna, deltagit på olika forum där de har fått prata om vad de tycker är viktigt och landat i att Elisabeth är den personen som vi tror skulle göra det här bäst.
Och när ni säger det här, vad har ni för förväntningar på att nästa partiledare ska klara av och göra för partiet?
En jätteviktig förväntan som jag ser som helt essentiell för att det ska liksom vända uppåt för Centerpartiet igen, det är ju att vi måste vinna tillbaka förtroendet i sakfrågor. Vi ligger långt ner i förtroende i de frågorna som väljarna tycker är väldigt viktiga. Och det här är ju en sak som givetvis utvecklas i ett parti fram och tillbaka under tiden som går, men någonstans är det ju det som är avgörande för vilket mandat man får och vilka möjligheter man har att påverka med sin politik. Och här måste göra ett gediget sakpolitiskt utvecklingsarbete. Det är ju ingenting heller som sker över natt, utan det här måste man göra under flera år. Det är jätteviktigt att en ny partiledare har den ambitionen, och då kanske i synnerhet inom klimatpolitik, som är en väldigt viktig fråga för partiet och där vi borde ligga högre i förtroende, men också i grundtrygghetsfrågor som handlar om rättspolitik, alltså trygghet i strikt mening, ekonomiska frågor, sjukvård. Sen tycker vi också att det är väldigt viktigt att vi har en partiledare som har den här förmågan att se, ja, men att se hela landet och att inte liksom... Vi har ju en historia av att vara ett starkt intresseparti för landsbygden i Centerpartiet, men vi har ju otroligt mycket väljare, eller vi har en stor, jättestor spridning på våra väljare egentligen. Och för oss är det väldigt viktigt att man kan se landsbygden är... Det är ett perspektiv man måste anamma i till exempel frågor som rör trygghet i vardagen. Men många utmaningar är ju detsamma för personer oavsett om de bor i en liten tätort eller om de bor i en större stad. Det är samma liksom livsmönster, samma problem med att komma fram till en primärvårdsmottagning när någonting har hänt. Och det här måste vi liksom kunna se, och det måste en ny partiledare kunna ha det perspektivet. Och det tycker jag verkligen att Elisabeth har talat utifrån att hon har det perspektivet.
Okej, okay, okej. Okay. Återvinn förtroendet, utveckla sakpolitiken och se hela landet. Alltså, Elin, vad tror du partiet har för förväntningar på nästa partiledare att hen ska klara av?
Nej, men precis som Julia lyfte så finns det ju stora utmaningar både liksom politiskt och organisatoriskt, och som partiledare så ska man vara bra både internt för massorna och externt för väljarna. Jag tycker inte att någon kandidat tickar i alla boxar riktigt, så jag tycker det här valet har varit väldigt svårt. Och jag tycker att det är synd att man väljer partiledare nu och inte inväntar eftervalsanalysen, för jag tror att det är mycket viktigt som kommer komma fram där som avgör Centerpartiet framåt.
Okej, okay. När kommer den då?
Ja, det vet jag inte riktigt. Det kanske Julia vet bättre än jag. Men
det är väl planen
kommer nog
efter
inte vara klar. Ja, den kommer nog inte vara klar till alltså extra partistämman i alla fall.
Jag trodde du satt och skrev, att du satt och skrev på den, Elin, nämligen. Det var därför.
Nej, men processen har ju skett nu i höst liksom. Och då har det har ju varit väldigt, jag skulle säga att Centerpartiet har varit lite liksom sårat och sargat efter valet.
Mm. Vi släpper in Olof här bara, samma fråga till dig. Partiets förväntningar på vad nästa partiledare ska klara av. Vad är det man ute i partilandet tycker att det här ska helt enkelt nästa partiledare fixa?
Jag tror framförallt att Centerpartiet behöver bejsla ut vad Centerpartiet är efter Annie Lööf. Det tror jag är den stora utmaningen. Då handlar det bland annat, som redan nämnts, om att bestämma sig vilka sakfrågor som definierar centerpolitiken, vad man behöver bli starkare och tydligare. Men också att visa på vad man vill vara framöver. Den delen kommer ju att färga, oavsett vem som väljs, hur man lägger upp strategin och var man sätter ner fötterna. Det vore konstigt annars, för att Centerpartiet är ju egentligen inte, vare sig vi pratar om Fälldin eller vi pratar om Maud Olofsson eller Annie Lööf, så är ju inte Centerpartiet definitionen av sin tidigare partiledare, utan Centerpartiet är ju en följd av vad partiet väljer att vara i stunden och se vad man vill vara framöver. Och den delen tror jag är väldigt viktig.
Mm. Det man vill vara i stunden och det man vill påverkas ganska mycket av vilka andra partier man samarbetar med. Som det ser ut nu så är svensk politik uppdelad i lag, och då valde Centern i senaste valet att vara med i det rödgröna laget. Det var ingen av er som nämnde det när det gäller förväntningar på nästa partiledare. Hur ser man ute i landet, på Centerlandet, på den frågan? Att man har gjort ett blockbyte. Ska man fortsätta som man har gjort tidigare eller ska man byta block igen? Vad säger du, Julia? Hur tror du man resonerar?
Jag tror att det är blandade uppfattningar. Dels om huruvida man ska tillhöra ett block eller inte och vilket block. Eller det är delade uppfattningar såklart. Men sen så är det ju också delade uppfattningar om hur stor betydelse den frågan har. Och jag tror inte att man ska underskatta andra typer av frågor som är viktiga för Centerrörelsen just nu när man ska välja en ny partiledare. Alltså den här frågan har inte varit speciellt relevant i utfrågningar eller i möten, andra sammanhang, upplever jag i partiledarprocessen. Och det är ju dels kopplat till att så här, vi har inte en regeringsförhandling som väntar runt knuten. Vi behöver inte ta ställning till ett block, utan nu har vi en regering och så har vi en opposition och vi ingår i oppositionen, vi är ett oppositionsparti. Det har naturligtvis bidragit till att det inte är en aktuell fråga och därmed inte diskuteras lika mycket just nu. Däremot så tror jag att en fråga som diskuteras är ju hur man ska förhålla sig till frågan om vill man vara ett mittenparti med den liberala inriktningen då och kunna ha en förhandlingsposition gentemot båda sidorna, vilket jag tror att så här, det är Centerrörelsen överens om. Att man måste kunna förhandla åt båda sidor och se vad man kan få mest politik i utflöde. Och då så spelar det ju roll givetvis i huruvida så här, har man sagt att man är ett mittenparti och att man kan samarbeta eller prata om samarbete och se över möjligheten för samarbete åt båda håll, eller har man låst sig till en sida i förväg, vilket vi gjorde lite i det här valet när Annie gick ut och sa att...
Ja, lite. Ni gjorde ju det. Ni sa ju vilken statsminister ni föredrog.
Ja, men det var väl lite både en positionsförflyttning som skedde långsamt och blev definitivt med att Annie gick ut och sa att Magdalena är statsministerkandidat nummer ett.
Elin, har du hört någonting om diskussioner? Vet vi hur kandidaterna ställer sig här? Har de fått frågan vilken sida av politiken man står idag? De facto finns det ju två lag där ute, som kan man ju då välja att stå utanför de lagen om man vill, men Men förr eller senare kanske man kommer behöva.
Det är ju ingen som tydligt har tagit ställning liksom för ena eller andra, utan alla kandidater verkar ju ense om att den, liksom, den linje man har slagit in på idag, som väl är, då är Annie Lööfs linje, den ska ändå ligga fast, och liksom ställningstagandet mot Sverigedemokraterna ska ändå kvarstå. Så där är det ju ingen som har något nytt i det. Men Centerpartiet behöver ju liksom komma fram till hur man ska förhålla sig och navigera i det nya politiska landskapet, och då liksom hur man ska vara en opposition mot regeringen, men kanske också vara en opposition mot vänsterblocket. Mm. Där har man en jättestor utmaning.
Ja, men om man behöver göra det, så tänker jag, har man ställt frågan till partiledarkandidaterna hur de tänker sig att lösa det behovet, så att säga? Har du hört, eller det har inte talats mycket om det, eller?
Jag vågar inte svara på det rakt av, om man får frågan rakt ut, men det har ju ändå varit väldigt tydligt, skulle jag säga, att man inte ämnar liksom byta position så. Den viktigaste frågan för centerpartister, det skulle inte jag säga, är huruvida man är för eller mot liksom Moderaterna eller Socialdemokraterna, utan det är ju att fortsätta liksom, hur man förhåller sig till Sverigedemokraterna.
Mm. Olof, ställde du någon fråga om vilka block man eventuellt ska välja i framtiden när du intervjuade kandidaterna?
Det blir ju inte en fråga om block, utan block är en fråga om man vill tillhöra eller inte. Däremot så ställde jag frågan om vilken roll personen i fråga tycker att Centerpartiet ska spela i svensk politik, och vad det ska, hur Sverige då ska förändras utifrån detta. Och det ger ju utrymme för att säga att jag vill byta fot, men ingen sa sig villig att byta fot. Jag tror att vi ska se vad valanalysen kommer fram till, för det påverkar Centerpartiet på många sätt, vilka slutsatser som dras där. Men jag tror att en viktig grej som man ska ha ögonen på, det är också hur Centerpartiet väljer att se sin relation till Socialdemokraterna framöver. För det tror jag, vilket både Elin och Julia har tagit upp här, det är ju också en politikpåverkande faktor för hur väljarna uppfattar den.
Så är det ju såklart.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
En sak som då man kan fundera över, ja, det vet jag inte om det har diskuterats alls, men den dag när Socialdemokraterna kommer börja att samarbeta med, eller öppna för samarbete med Sverigedemokraterna, och Moderaterna och Socialdemokraterna helt enkelt bjuder över varandra för att försöka få Sverigedemokraterna, vad ska Centern välja då när, så att säga, Sverigedemokraterna blir icke-fråga, eller båda sidor är lika onda? Är det någonting som man ser framför sig? Vad säger du, Julia? Har du hört någon diskussion om det inom Centerpartiet?
Nej, eller det är klart den diskussionen finns. Alltså, den finns ju i media också. Det rapporteras om, eller spekuleras om, huruvida det kommer hända. Mm. Jag tror väl att lösningen i det fallet är att säga att vi har två sidor där båda vill samarbeta med Sverigedemokraterna på ett eller annat sätt. Ja, det är väl lite samma position vi har varit. Vi har haft en sida som vill samarbeta med Vänsterpartiet, en som vill samarbeta med Sverigedemokraterna, bara i så här centerpartistiska röda linjer.
Fast då var ju Centerpartiet den sidan som ville samarbeta med Vänsterpartiet.
Ja, men precis. Men uppfattningen är ju ändå hos gemene centerpartist att man varken föredrar Sverigedemokrater eller Vänsterpartister, och så tycker man lite sämre om Sverigedemokrater än vad man tycker om Vänsterpartiet. Det är väl den gemene uppfattningen, skulle jag säga, hos centerpartister. Och då behöver man ju ett ledarskap i Centerpartiet som kan sätta vår position i betydelse. Alltså, vad ska vi göra i den situationen? Ja, i den situationen kommer vi troligtvis fortsatt ha en position där vi har någon form av vågmästarroll. Vad väger tyngst? Ska man ställa sig utanför och säga att vi försöker inte med något av de här alternativen? Det kan ju absolut kan visa på någon form av integritet om man har satt upp de här linjerna. Eller ska man gå in i förhandlingar med att här har vi 200 sakpolitiska förslag vi vill genomföra nästa mandatperiod. Ska det då vara en JA-lösning? Eller ska det vara en lösning mer liknande Tidöavtalet man ser nu? Alltså, det finns ju, man kan ju spekulera om det där. Men jag tror att det viktigaste, absolut viktigaste för Centerpartiets roll i svensk politik, oavsett om det handlar om förhandlingar eller vad andra partier gör, är ju att vi måste bli tryggare i vår egen sakpolitik. Vi måste veta vad vill vi? Den dagen vi ställs inför frågan om vi ska öppna en förhandling med andra partier eller om vi ska ingå i en regering, då måste ju vi ha färdiga reformförslag i princip för vad det är vi vill få ut av det, och sen utvärdera. Finns det möjlighet att genomföra det här, då kanske vi hoppar på tåget. Blev det inte som vi har tänkt, då hoppar vi av. Då är det inte värt det.
Att veta vad man vill är alltid en klok strategi, tror jag. Tänkte vi ska prata lite om de enskilda kandidaterna. Olof, du som har träffat alla. Muharrem Demirok, vad är det för politiker? Vilka frågor har han gjort sig, profilerat sig kring tidigare? Och finns det några särskilda drag du skulle vilja plocka fram så för lyssnarna så att de lär känna honom lite?
Muharrem Demirok är antagligen det mest oskrivna kortet utåt av de här tre kandidaterna. Men man ska komma ihåg att han har en bakgrund som kommunalråd i Linköping. Han har suttit i partiets styrelse under en tid och varit ett känt namn den vägen. Jag tycker mig se att han gör sin kandidatur på grunden av att vara mådgenerationens politiker och en politiker som kommer från förorten men ser behovet av decentraliserad makt både i stad och land.
Han är stockholmare från början. Hur tas det emot i centerrörelsen?
Man kan väl säga så här att det är liksom ett parti som så länge har haft en självbild av att vara landsbygdens röst, så är det liksom Stockholm det svåra. Samtidigt så vet man att i svensk politik vinner du ingenting om du inte vinner väljare i stora städer. Därför att det är nyckeln till att få större makt. Sen har du inte råd att förlora landsbygden för det, men så att jag tror att tiden är ett annorlunda läge än vad det var kanske 1998 när Lennart Daléus tillträdde.
Elin, har du någonting att tillägga om Muharrem?
Nej, alltså han uppfattas tycker jag som liksom mest fräsch och spännande, vilket väl har att göra med att han utåt sett ser ut och har ett lite annat perspektiv. Men internt så är han ju precis som Olof lyfter. Alltså han är ju liksom det här, alltså kommunalgubben i Centerpartiet som har varit en del av ledningen väldigt länge, men han kommer också undan med det, skulle jag säga.
Man ska aldrig underskatta ett kommunalråd, det har jag lärt mig inom politiken. Okej, men Daniel Bäckström då, om du börjar där, Elin, vad finns det att säga om honom mer än att han eventuellt inte skulle gå längst fram i Pride-paraden men sen skulle göra det?
Nej, men han är ju verkligen den här värdefasta landsbygdskandidaten. Alltså en klassisk centerkandidat. Han är ju också den som lyfter landsbygdsfrågorna mest och liksom att han har varit landsbygdspolitiskt talesperson. Och bara det gör ju att han är en väldigt klassisk centerkandidat. Mm.
Och Elisabeth Thand-Ringqvist slutligen då, Olof, vad finns att säga om henne? Vad utmärker henne, tycker du, främst?
Elisabeth är ju den som kanske tydligast har pratat om näringslivsfrågorna. Det är ju inte så konstigt, hon har ju ett CV som visar att hon kommer från den vägen och har jobbat för näringslivets flera tunga organisationer. Det kan man säga. Hon har ju också en lång bakgrund inom partiet, precis som både Muharrem och som Daniel har, fast på andra sätt. Hon jobbar också inom Maud Olofssons stab och departement på alliansregeringens tid. Så att Elisabeth har andra delar av det som brukar framhållas som klassisk centerbakgrund. Så att egentligen så det finns mycket klassisk centerbakgrund i det här valet, fast av olika former och olika slag.
Mm. Jag ska lägga till en sak här av lite transparensskäl för lyssnarna. Det är så att Elisabeth Thand-Ringqvist, hon har ju jobbat inom, ja, som Olof antyder, det som kallas sfären, det vill säga näringslivets opinionsbildning. Hon har bland annat suttit i styrelsen för Stiftelsen Fritt Näringsliv och hon har också suttit i styrelsen för den tidning som jag och Paulina Neuding ägde och drev i många år som heter Neo. Då hade hon vänligheten att sitta som styrelseordförande i några år, så att jag har haft den relationen med henne. Men det är ju för sig intressant det här med att hon har haft vissa kopplingar till liksom Svenskt Näringslivssfären och Timbro och sånt där. Det har ju talats på rätt mycket om sådana kopplingar tidigare just med Centern och att huruvida det moderna Centern mer eller mindre är liksom skapad utifrån den relationen. Elin, vilket värde har det i Centerpartiet idag? Är det liksom okontroversiellt eller är det väldigt bra att man är tvärtom väldigt bra att man har varit nära näringslivets opinionsbildning? Vad tänker du om det?
Jag skulle ändå säga att det är ganska okontroversiellt, men att det har en förmåga att spelas upp och överdrivas. Kanske externt, men också liksom av de här lite äldre lantisgubbarna i partiet. Som gärna liksom, bara fokuserar på landsbygd och inte alls på Stureplan. Så att jag tycker det är lite överdrivet, skulle jag säga.
Är det fortfarande lika många centerstudenter och suffare på Stureakademin som det var för några år sedan?
Ja, men de har väl en ganska liksom kontinuerlig representation där. Men Centerpartiet, alltså, man har ju många storstadsväljare och det måste, alltså, det ska man ju ha precis som Olof lyfte. Man måste ju vinna storstadsväljare för att överhuvudtaget kunna vinna val. Så att det är liksom, det, jag tycker det är lite tramsigt, liksom, raljanten kring Stureplan. Den finns inte längre på det sättet.
Titta, det här startfältet då som blev klart i höstas. Julia, finns det någon som du tycker saknas? Jag tänker exempelvis på Emil Källström som var, diskuterades ganska mycket innan. Han tackade ju nej. Är det antingen han eller någon annan som du tror hade kunnat göra sig som bra kandidat och rent av hade kunnat vinna över de här tre?
Ja, det var ju ett del som, eller bland annat Emil var ute ganska tidigt och sa, eller han var ute typ dagen efter han avgick och sa att antingen är man partiledare eller så är man inte. Och jag är inte det. Men det är klart att så här, det är svårt att spekulera om. Jag tror att det hade varit kul att ha med någon mer i partiledarprocessen. Och det säger jag med respekt för att valberedningen har valt ut sina kandidater och så vidare. Men jag tror att det hade kunnat ge kanske ett mervärde om man hade fått in någon som Emil eller till exempel Emma Wiesner som sitter i Europaparlamentet nu som har, men som inte sitter i riksdagen just nu. För det har ju alla kandidaterna som gemensamt. Och jag tror att det kanske hade gjort att processen hade kunnat fokusera lite bredare också. Men ja, det är svårt att säga om. Valberedningen har gjort sitt jobb och det är de kandidater man har tagit fram och man vet ju inte hur en process har sett ut med andra personer givetvis. Däremot så är det ju väldigt, det är väldigt svårt att veta, alltså på tal om så här öppen process i Centerpartiet, det är väldigt svårt att veta hur många som nominerades. Alltså vilka var det som nominerades, hur många hade man som urval och kanske, ja men kopplat till det också, vad var de viktiga kriterierna? Alltså vilka kriterier vägde tungt? För att valberedningen var ju tydlig med att så här, det här är ingen medlemsomröstning. Vi går inte på hur många nomineringar en viss person har fått från distrikt och så vidare. Men det är ju svårt att veta hur urvalet exakt har skett.
Emil Källström är en bra pojke ska jag säga. Han är från Örnsköldsvik och hans föräldrar har visst umgänge med min moster. Så att, ja, jag har alltid haft en svag punkt för honom. Också transparens själv. Nej, men så här då, Olof, den fortsatta processen, 2 februari är dags för extra partistämma. Innan dess antar jag att valberedningen kommer helt enkelt förklara vilken kandidat man föreslår. Så, och det gör man väl genom att sitta och ringa runt i distrikt och läsa av stödet. När kommer man få det beskedet?
Vet ni? Nej, jag har inte hört något exakt datum, men det är ju så att jag sitter ju inte inne i partiet, så det är möjligt att jag har missat något. Men jag skulle vilja säga så här att det ska väljas en partiledare 2 februari. Då behöver valberedningen, det börjar liksom brinna i knutarna. Man behöver lämna någon form av besked ganska snart för att sen ska man förbereda det valet och vara beredd på vad som kommer efter det.
De har väl sagt efter helgerna. Murres Facebook-status idag skulle ju kunna tolkas som att han liksom går ut och luftar sina lik i garderoben, inför en kommande presentation.
Ja, att det är han som kommer nomineras, tänker du då, eller?
Ja, så skulle det kunna vara. Det är inte osannolikt. Eller varför väljer man annars att gå ut med det nu, tänker jag.
Julia, har du koll på vilket datum vi får något höra om mer?
Nej, jag har inte heller något exakt datum.
Får jag fråga, kommer det bli den som valberedningen föreslår eller kommer liksom det bli att man, då kommer de andra kandidaterna börja samla kraft och så blir det strid på själva partistämman. Är det centerpartistiskt eller gör man så i partiet?
Nej, det kommer 100% bli den som valberedningen föreslår. Det är jag rätt säker på.
Rent teoretiskt kan du ju tänka dig att de två övriga skulle göra gemensam sak. Men det är ju lite ovanligt för att tala centerspråk. Det måste vi säga. Jag är svårt att säga att det skulle hända.
Det är ovanligt för de flesta. Ja, det är ovanligt.
Men förra valet så var det ju liksom fortfarande, det var ju vissa distrikt som fortfarande stöttade typ Anna-Karin Hatt och inte Annie, även om Annie hade ett väldigt stort stöd. Och jag tror till och med att de gick ut innan stämman och drog tillbaka sitt stöd. Så Anne blev enhälligt vald. Så, så gör man ju också Centerpartiet.
Det brukar bara vara Centerstudenter och Centerns ungdomsförbund som brukar ha de avvikande rösterna när det ska skapas enighet. Vi minns diskussionen om januariavtalet, eller hur?
Nej, men...
Okej, det är egentligen dödsstöten som en kandidatur ifall centerstudenter och SUF stöder den, för då vet man att resten av partiet kommer tycka annorlunda.
Det vill jag inte säga, det förstår du.
Men hörni, vi ska ta och avrunda snart. Jag tänkte bara fråga, finns det någonting mer här som vi utomstående behöver veta som är viktigt, ni som kan partiets inre liv, som är så att säga speciella centeraspekter på det här? Alltså, ja, vad kan det vara att personen måste ha, ja, det är jätteviktigt vad Kronobergsdistriktet tycker, eller personen måste ha erfarenhet av det och det har inte hänt, så då blir det, eller ja, finns det några nycklar här som ni ser som inte vi andra ser? Vad tänker du, Julia? Kan du avslöja någon sån?
Ja, men jag tror inte att det är så här, ja, de här distrikten och sådär som det kanske är sossarna och moderaterna riktigt liksom. Men däremot så tror jag att man ska nog inte underskatta vad det betyder att känna av en partiledares liksom närvaro och goda stämning i det sammanhang. Alltså Centerpartiet är ganska skört just nu. Det blev ett förlustval för oss, och inte bara på riksnivå utan på både regional och kommunal nivå också. Och det finns liksom en skörhet i Centerpartiet, och då finns det finns en lösning med det, och det är att centerpartister ska få hänga tillsammans, ha trevligt och liksom, ja, men kunna göra någonting gemensamt under god stämning liksom. Och jag tror att man ska nog inte underskatta betydelsen av att man har en partiledarkandidat som känns så här trygg, närvarande, social i det avseendet. Det kanske är annorlunda mot andra processer, men det är någonting jag tycker utmärker Centerpartiet, att så här, personen, partiledarpersonligheten spelar stor roll också. Mm.
Ja, jag kan ju bara tala från mina erfarenheter från ett annat liberalt parti, och där har ju man har haft historier av partiledare som kanske inte har varit så sociala alla gånger, eller den som, ja, jag vet inte. Olof, vad säger du om det här? Om det är någonting som vi utomstående inte riktigt ser, men som du tror kan vara viktigt i processen, som när det verkligen kommer till kritan så avgör den eller den egenskapen eller den frågan. Har du något?
Julia petar ju lite grann i det här av det som är intressant och som gör Centerpartiets folkrörelseform till något eget. Det är inte bara kaffekaka så att säga, utan det handlar om att känna sig hemma på många sätt, och det är väldigt viktigt för många centeraktiva att känna sig hemma i sitt parti, och det gör att just den här själva identitetsbyggandet är oerhört viktigt, att ha igenkänningsmarkörerna som gör att det här är det parti som jag känner att jag stödjer, att det betyder mycket, att man får de signalerna. Sen vem som sänder det, ja, det beror ju på, framstår den personen som trevlig och tillitsvärd, så är det ju sannolikt ingen negativ egenskap, det ska man ju säga.
Mm. Elin, håller du med om att det här betydelsen av att man ska kännas centerpartistisk, alltså bottna i rörelsen, att det är en väldigt viktig del?
Ja, det är jätteviktigt. Det är ju det som alla kandidater trycker på i sina kandidaturer också. Mm.
Och slutligen, hur kommer det gå? Vi vet att Olof är neutral här och Julia har redan uttalat sina sympatier. Men om ni får göra en bedömning, vad tror ni? Vågar ni ge ett tips? Vad säger du, Julia?
Jag tycker det är jättesvårt att svara på än faktiskt. Men jag hoppas att Elisabeth tar det.
Olof, vågar du göra en prognos eller vill du behålla din objektivitet även här?
Ja, eftersom jag gjorde de här intervjuerna så är jag väldigt försiktig med vad jag säger och inte säger. Därför jag tycker att det är renhårigt mot dem. De fick samma chans hos mig och jag ska inte färga den bilden efteråt. Däremot så tror jag faktiskt att det är ganska jämnt det här. Det är min bestämda uppfattning. Det här är tajt och det har att göra med intryck jag får och vad jag sett. Jag har ju varit och lyssnat på liksom några av de här lokala mötena som kandidaterna har gjort, där de har rest land och rike runt. Det är ju naturligtvis sånt som färgar den allmänna uppfattningen som sen förmedlas in till valberedningen. Så jag tror att det är ett tight race och man ska vara uppmärksam på de små signalerna, det tror jag. Och exakt vilka signaler man ska vara uppmärksam på, ja, det vet vi först i efterhand.
Det låter som det är ganska svårt att avläsa detta, men vi får se vad som sänder.
Jag lät som en fotbollsanalytiker, jag ber om ursäkt, men det är ganska... Du vet, ja,
du
inte riktigt
som ett, du lät som ett medium snarast att man skulle uppfatta.
Ja, du får kalla mig Saida, det är okej.
Elin, slutligen, vågar du ge ett skarpt bedömning, skarpt tips om vem det blir?
Jag tror att Murre kommer bli föreslagen av den enda anledningen att, eller av den enkla anledningen så att säga, att han det är liksom, det är inte så många som är emot honom. Det är fler i partiet som är emot antingen Daniel eller Elisabeth av olika anledningar.
Intressant hörni, vi får se hur det går. Jag kommer att kalla tillbaka er för facit och läxförhör när detta är klart. Då får vi gå igenom den nya partiledarens möjligheter. Det är alltid så trevligt att ha centerpartister i podden. Ni måste vara ett väldigt trevligt parti, trevlig rörelse. Annat är det med liberalpartister, där är det ständigt tjafs och bråk. Stort tack Julia Eriksson och Olof Jonmyren och Elin Larsson för att ni kom och pratade med mig idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tackar.
Tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Nu ska ni få återgå till julbak och glöggblandande. Och efter en glögg så kanske ni känner er sugna på att höra av er till oss på redaktionen. Och då får ni förstås väldigt gärna göra det. Antingen om ni har tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.